Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Hej och välkomna till Fighterpodden Nedslag. Det här är alltså podden för dig som älskar kampsport. Det här spelas in onsdagen 10 februari och kommer ut på fredagar. Varje fredag kan ni se fram emot ett Fighterpodden Nedslag. Mitt namn är Simon Kölle. Jag vickar idag för Mårten Söderström. Så om det är lite knackigt så vet ni varför. I dagens program tar vi upp Bellator i ett historiskt samarbete med Showtime. Vi snackar UFC 258, Usman vs. Burns och svensk Otto Wallin som ska gå en tuff boxningsmatch mot Dominic Brazil. Det och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Ja, Fighterpodden Nedslag, och som vanligt så är ju Elin Blad med oss.
Hej Simon.
Hur känns det att Mårten är borta?
Jag tycker du sköter dig fantastiskt bra.
Jag vet inte, vi får se. Mårten är ju en klass för sig, så det är ju något annat. Ja. Jag är glad att du är med, Elin, och jag är väldigt glad att vi har också Filip, eller Filip kanske man ska säga, Filip Dersén. Välkommen Filip.
Tack så mycket, och jag har ju bara varit med Mårten en gång, så att det är 1-1 mellan dig och Mårten i min bok.
Vi får se om det står 1-1 i slutet sen efteråt. Men vi kan börja med det, Filip. Hur är läget och vad har hänt i veckan?
Nej, men det är bra, och vad som har hänt i veckan egentligen är mer att det har faktiskt kommit lite nyheter nu som är av värde. Pratade lite tidigare om Otto Wallin och andra svenska boxar, men nu fick vi äntligen en match bokad, och det med 11 dagars varsel, så att jag är nöjd.
Ja, men eller hur, det är också, det händer grejer mer och mer, vi hoppas att det händer ännu mer. Elin Blad, du har ju varit på RF på en konferens, eller varit där kanske inte har varit.
Varit det är alltid där, digitalt. Nej. Alltid det, digitalt. Man får inte vara någonstans nej. Nu för tiden, Simon, så det stämmer inte. Sorry. Men precis innan vi skulle spela in podden så hade jag en intervju med valberedningen i RF över Teams, vilket var intressant. Jag måste säga att jag kanske är lite så här extra flummig eller sprallig just nu, men det är lite för att jag gick in i den intervjun med tanken på att jag ska inte vara liksom påklistrad, tillrättalagd, inte liksom försöka framstå som någonting som jag inte är. Så det var en riktig så här stream of consciousness på alla svåra frågor som kom där. Så de fick en väldigt ärlig och enkel bild av mig, tror jag.
Men du kanske kan förklara, Elin, varför är du intervjuad av RF, och för de som kanske inte har följt podden så noga, varför?
Nej, men det jag har blivit intervjuad för, det är ju valberedningen i Riksidrottsförbundet som har intervjuat mig för en plats i styrelsen, och det är för att jag har blivit nominerad av Budo Kampsportsförbundet till det. Så de har nominerat mig som ledamot i Riksidrottsförbundets styrelse, och då måste valberedningen prata med mig, för de måste prata med alla som det har kommit in en nominering för. Och jag blev nominerad för 2 år sedan också. Dock blev jag inte deras sagda kandidat då, mycket för att det var tvunget att vara en karl, och det är inte jag. Okay. Men i år tror jag att det ska finnas plats för någon som inte är man. Så vi får väl se.
Men för mig, jag har inte koll på det, men har det hänt ofta att någon från Budo Kampsportsförbundet har suttit med i RF-styrelsen?
Nej, det har inte varit någon kampsportare som har varit med på den nivån någonsin. Så skulle jag ha sån tur att jag blir faktiskt nominerad och sedermera också invald, så det skulle vara stort. Både för mig personligen, men för kampsporten också.
sagt, vi måste nästla oss in överallt. Men vi har ett helt program nu att ta tag i, så vi rör oss in på första ämnet helt enkelt, som är Bellator, som har gjort ett historiskt samarbete med Showtime. Och det är alltså så att Showtime, det för de som inte känner till det, är en jättestor kanal i USA som var hemmet en gång i tiden för Strikeforce och Elite XC, för de som hängde med, har hängt med länge inom MMA-svängen. Och det är alltså, de har inte haft egenproducerade MMA-galor eller visat dem på 8 år nu. Och nu kände de att det var läge att göra ett samarbete med Bellator, som de till och med sa på presskonferensen. Jag var en sån här nörd som faktiskt var uppe och kollade presskonferensen i natt. Och då var det just det att de faktiskt tycker att de Bellator nu för första gången någonsin kan utmana. De sa nästan aldrig UFC, de sa inte det namnet, men det är det de såklart menar. I vissa viktklasser då, och jag tror att det är framförallt fjärde vikten och lätta tungvikten som de känner att de verkligen utmanar. I viss del också faktiskt i tungvikten. Även om några riktigt bra har lämnat Bellator till just UFC. Till exempel Volkov som slog Overeem här i helgen. Men lätta tungviktsturneringen annonserades också ut. Och det är alltså 8 fighters som är fruktansvärt bra namn. Stora namn, topp 10 i stort sett allihopa. Och, men innan vi går in på dem, har ni hängt med på den här nyheten och vad det innebär och sådär, Filip?
Ja, alltså jag fick igår natt där ett mess om det, för att jag såg att de skulle ha en sån här stor, ett offentliggörande. Mm. Men det kom liksom en chock faktiskt, och det visar verkligen att både de och PFL, Professional Fighting League, vill ju ta upp kampen mot just UFC. Och med tanke på den uppsättningen med, i det turneringsformatet med lätt tungvikt, så känns det som att de är på god väg i alla fall.
Ja, och jag vet inte om du har hängt med Elin, men jag kan ju dra några namn så kan du reagera på dem då, tänker jag.
Alltså, om det är... Jag tror att jag redan är lite spoilad på det här, men jag kan spela mer förvånad än vad jag är.
Det behöver du inte göra.
Men jag är extremt taggad, för det jag såg fantastiskt ut.
Ja, för vi har ju... Alltså, 9 april kommer första liksom, delen av kvartsfinalerna gå helt enkelt. Sen 16 april så går nästa, och på 9 april så har vi Ryan Bader, som ju har varit champ i lätta tungvikten. Sen blev han ju av med det mot Vadim Nemkov. Men han är ju fortfarande champ i tungvikten i Bellator. Han kommer möta Lyoto Machida. Och det är ju en rematch, eftersom att Lyoto faktiskt knockade Ryan Bader, för det började bli riktigt länge sedan. Jag tror att det är 2014. Det borde jag kollat upp innan, men det är där någonstans. Och ja, alltså Lyoto Machida, han har ju förlorat 2 matcher i rad, delat domslut båda 2. Ryan Bader kom ifrån en förlust mot just Vadim Nemkov, men har ju å andra sidan räddat upp jäkligt många grymma vinster i Bellator annars. Spännande match, vad tycker ni?
Ja, definitivt. Alltså, när jag såg det här kortet första gången, jag såg det på Instagram, och tänkte först bara, vad konstig UFC-postern ser ut. Och sen, jag tyckte bara, det här ser inte rätt ut. Sen bara, vänta, det är inte en UFC-poster. Men vilket fantastiskt kort de har. Alltså, du kommer ju fortsätta rada upp namn här. Men det märks liksom att här har de gått all in, verkligen, på att bygga ett riktigt, riktigt bra kort.
Och många från UFC. Alltså, det är lite så. Man kan ju... annars ibland liksom anklaga Bellator för att de tar liksom the leftovers från UFC, men många av de här namnen är ju verkligen inte det, utan har ju radat upp många vinster sen lämnat liksom till Bellator. Corey Anderson kommer också gå match där på samma dag då, 9 april, och jag menar, han gick 10-5 i UFC. Alltså han slog bland annat Ilir Latifi, kanske ni kommer ihåg Glover Teixeira, han slog Johnny Walker. Hade faktiskt också en vinst mot Jan Blahovic och en förlust sen också, ska vi säga. Han kommer möta en ny fighter för många. Nu ska vi se om jag kan säga det här namnet. Jagshimuradov heter han. Så det får man träna på den om inte annat. 18-5-1-rekord, 8 vinster i rad, som kommer från Turkmenistan. Men Filip, vad säger du om Corey Anderson? För jag antar att du inte känner till Jagshimuradov så mycket.
När jag såg amerikansk fan som skrev att det är Corey Anderson mot alfabetet, och det kan man lite stava det som. Så nej, han har inte koll på i alla fall. Men Corey Anderson, det är ju som du säger. Jan Blachowicz, som är mästare nu i UFC, nästan alla här tycker man i alla fall hade kunnat gå in och ge en jämn match till mästaren i UFC i den här turneringen. Ja. Så att Corey, grym ju, men sen framförallt den vi kommer till också, Rumble Johnson, är också en jättematch. Men framförallt, tänk också det, det var ju 8 fighters, så det är inte så många. Men jag tänkte ändå, kanske kunde Carl Albrektsson knipa den 8:e platsen. Men så blev det ju tyvärr inte. Så att, ja, frågan är ju vad deras planer är kring honom. För det har varit perfekt.
Ja, och lite anledningen varför Carl Albrektsson ändå fick möta Phil Davis förut, vi ska inte gå in på det så länge, vi har pratat om det förut, är ju för att han faktiskt har en vinst mot Vadim Nemkov som kommer gå 16 april då, som är champ också i lätta tungvikten. De möttes faktiskt i Japan. Kalle vann på delat domslut där. Men Vadim Nemkov kommer gå match då 16 april, andra delen av turneringen så att säga. 13-2 har han i rekord. Han är champ som sagt, slagit både Phil Davis och Ryan Bader. Det säger en del vad man har för kaliber på fighter. Och han har alltså en rematch mot Phil Davis. Och jag menar, den förlusten som Phil hade mot Vadim var just delat domslut. Så det var en väldigt jämn fight liksom. För Davis 22-5 rekord och han vinstvitt nu på 3 matcher och gått totalt 9-2 i Bellator. Så att det, alltså det i sig skulle typ kunna vara en final liksom. Och sen har vi sista och verkligen inte minsta matchen, och det är ju Anthony Rumble Johnson, 22-6 rekord, som inte har gått en proffsmatch på 4 år. Sen han förlorade mot Daniel Cormier. Han har gått lite så här submission wrestling matcher och sånt. Och här kommer att möta Joel Romero som går upp till lätta tungvikten. 13-5 han i rekord och kommer från 3 raka förluster. Men alltså på domslut. Vad säger du om den matchen, Elin?
Jag tycker det ska bli fantastiskt roligt. Alltså, det var väl en av de matcherna som gjorde att jag först trodde att det var ett UFC-kort. För det var ju inte så länge sedan de här släpptes.
Eller hur? Och det ska vi säga också, vi brukar ofta prata om det, är ju så här att Bellator är svårt att se för folk i Sverige och sådär. Och vi vet faktiskt inte nu när vi spelar in det här, men dagen efter vi spelar in det, då har de lovat mig att gå ut med någon form av nyhet, Bellator alltså, om hur man ska kunna se Bellator i hela Europa. Någon form av tjänst. Mm. Det låter på mig, nu vet vi inte som sagt, det låter på mig som någon UFC Fight Pass liknande, alltså någon portal av något slag, borde det vara i alla fall. Eftersom att de också på något sätt mirakulöst plötsligt i förtid sagt upp sitt kontrakt med Sky och sådär, så att i England, så att jag vet inte, vi får se vad som kommer hända där, men det luktar ju lång väg att det är något sånt på gång.
Är det Fighter TV?
Fighter TV borde verkligen ta det. Där kan man i alla fall följa svenska och titta på många bra gamla galor. Men vi ska röra oss vidare, eller vill du säga något mer om Bellator och deras framfart?
Nej, alltså det är väl mer att de nu på riktigt faktiskt hotar UFC. Innan tycker jag att det har varit, som du sagt, det har varit resterna som kommit dit. Nu är det, även om de är till åren komna, liksom Rumble Johnson, Joel Romero, det finns fortfarande kräm i dem kvar och deras varumärke är fortfarande jättestarka. Så att, ja, jag är mer taggad än någonsin på att se Bellator faktiskt.
Eller hur, det blir väldigt spännande att följa Bellator och utvecklingen för att se vad som händer. Men vi ska röra oss vidare. Vi är strax tillbaka. Ja, så nu har vi haft UFC också som vi absolut måste prata om. Vi kan börja med den galan som var i helgen och nämna den lite kort, tänker jag bara. Vi har ju Overeem där som åkte på en ganska rejäl förlust mot Alexander Volkov. Vad säger du, Filip, om den matchen?
Alltså, det var ju rätt så snabbt man ändå kunde se vilket håll det skulle gå åt. Jag tycker redan efter 10 sekunder så började Overeem nästan krypa ihop och hela tiden försvara sig bakom garden. Medan Volkov kändes mycket större och mer intensitet. Så att, ja, jag vet inte, om man pratar om Overeem, att han kanske hade kunnat ta en titelchans i kommande matcher, så ja, nu är den väl borta för gott, tyvärr, skulle jag tro.
Håller du med dig, Elin?
Jag måste krypa till korset och bara erkänna att jag inte har kollat. Jag har lite som en grej att jag hela tiden glömmer att det har varit gala. Och så blir jag se små klipp av avsluten och sen orkar jag inte riktigt kommitta till att titta när jag vet hur det ska gå.
Du låter dig själv bli spoilad, låter det som.
Men det är söndag morgon och det är väldigt lätt att glömma när man drar upp telefonen på morgonen. Men
så är det.
Så jag har inte så mycket att säga om liksom, själva skeendena i matchen, men precis som Filip säger, alltså, alla aspirationer att Overeem ska kunna gå några titelmatcher är väl borta nu.
Alltså jag är benägen att säga att jag inte riktigt håller med er faktiskt, för att det känns som det naturliga förstås, det som ni säger. Så, men jag är lite stött tveksam. Vi får inte glömma att visst han hade 3 matcher vinster i rad. Innan det hade han ju 2 förluster. Och han blev bland annat knockad där liksom. Sen radde han upp plötsligt 3 till. Och om man tittar på hans karriär, redan hur han räknades bort i Japan och sen kom han tillbaka som hyfsat roidad och såg ut som ett monster. Men han är liksom, det som talar emot honom är väl att han har liksom, vad är det, 17-18 gånger han blivit liksom knockad och han är över 40 år. Alltså det i sig talar för att han, du har helt rätt där Filip. Men man vet aldrig med Overeem, plus att det är en väldigt tunn viktklass.
Ja, och jag tror problemet är väl egentligen det är väl att John Jones, Stipe Miocic och Francis Ngannou, deras liksom intriger emellan kan ju kanske ta 1-2 år, tänker jag. Och sen då säger vi, jag tror han måste ändå ta sig förbi Curtis Blaydes kanske, och det är svårt. Så att det är de aspekterna jag tänker som kan göra att det blir svårt för honom just för, på grund av hans ålder. Jag vet inte, är han 40-41 nu? Något sånt där?
Ja, jag tror att det är han 41, men vad skulle du säga, Alexander Gustafsson mot Overeem då? Är det en läskig match?
Ja, det är en läskig.
Där tror jag faktiskt att Alex skulle kunna ta honom. Han kommer ju inte bli utbrottad som han blev mot Verdum i alla fall.
Alistair har faktiskt varit en hel del i Sverige och tränat, framförallt i Göteborg, men han har även varit i Stockholm vid flertalet tillfällen och sådär, och kört. Så att jag vet inte om han har sparrats med just Alex, men det skulle inte förvåna mig i alla fall.
Även där med Göteborg, Stockholm, Overeem, han verkar vara som att gå runt överallt, för jag vet en kompis såg han i Malmö, vid Malmö C, även om jag sa det förra veckan, men han har sett han i Malmö C och bara helt plötsligt tänkte, men det där ett par sjuka öron, brottaröron, så har han gått fram till han är ju 2 meter lång, så var det Overeem. Så att han verkar ta sig runt i Sverige och olika delar av världen och träna.
Han har haft en svensk flickvän väldigt länge, så det kan ju ha med det att göra. Att jag har ingen aning om de fortfarande är tillsammans, men ja.
Har vi blivit en skvallerpodd nu?
Ja, vi måste ju prata om UFC som kommer. Vi kör ju nedslag här, så det är inte ett fullt Fighterpodden-avsnitt, så vi rör oss vidare till UFC 258, Usman vs. Burns. Vi kan vända oss till dig då, Filip, till att börja med. Alltså, är Burns kapabel att slå Kamaru Usman?
Ja, alltså det är ju, om Usman tar det till marken, så där är ju Burns, jag känner väl att de måste ju veta vem som är bäst på marken, de måste veta vem som är bäst ståendes. De har tränat så pass mycket med varandra, så jag tror att någon av dem måste veta att jag är lite bättre än andra. Och jag tänker att det är faktiskt Usman som har lämnat deras gym medan Burns har stannat kvar. Vad tror ni om det? Är det att kanske att gymmet, tränare och organisationen ser Burns som en bättre fighter? Eller är det bara att Usman gick vidare för en ny utmaning? Vad tror ni?
Så de har alltså tränat tillsammans? Det var faktiskt ingenting som jag visste. Vad är det för ställe de tränade ihop på?
Det är Hard Knocks 365. De har tränat på tidigare.
Aha.
Och jag vet inte om ni har sett den här UFC inför. För där berättar de att deras barn, liksom, de har varit på varandras, de är kanske 3-4 år gamla. De har varit på varandras kalas och allting. Och de är ju själva medvetna om att deras pappa, de känner ju, respektive pappa, att de ska slåss i en titelfight.
Det är ju verkligen den här ultimata dagisgrejen. Min pappa är starkare än din pappa, och nu kommer de sätta det på test.
Gud. Ja, de har väl samma också manager, om jag inte minns fel. Så de har väl Aliasis som sin manager. Så det är väl det liksom, att det är ju, ja, det, vi får se vad som kommer hända där.
Nu får jag lite så här nostalgitripp. Vilka var Rashad Evans och
John Jones?
Det var de som båda körde tillsammans och sen skulle fightas.
Greg Jackson, ja, precis. Men de hade ju samtidigt också blivit ovänner då innan och sådär. Så att det var väl lite så han gick till. Rashad gick till ett annat gym och sådär. Men absolut, jo, men det är såklart att mycket sånt. Jag menar, det, i Sverige så händer det ju där ganska ofta ju. Alltså på amatörsidan och så också. Många har ju kört med varandra och sådär. Även bland proffsen också. Medan man tittar väl långt tillbaka, så var det ju liksom stängda klubbar på ett helt annat sätt. Många fick ju inte träna på andra ställen och sådär. Det är inte riktigt samma sak nu, och jag menar, det är ju USA, då har de här gigantiska klubbarna, även om det där har de inte en gigantisk klubb, så blir det ju så. begränsat antal matcher också. Men så den här matchen är ju spännande. Det är ett ganska tunt kort tycker jag överlag, 258. Men det här är såklart väldigt hypad. Men alltså, vem står på tur då, Filip, om efter det här, liksom, om inte det blir en omedelbar rematch om Usman förlorar?
Om Usman vinner, då skulle jag, jag vill alltid se Colby Covington mot han igen. Jag tycker att, för jag vill säga dem, kan de brottas mot varandra eller kommer att köra ståendes igen? Inte mig mot något av alternativen, för att jag tror det kan bli en grym match hur den utspelar sig. Så den vill jag se faktiskt direkt efter i så fall.
Jag skulle också vilja se den matchen igen, men det är bara för att jag vill se Colby Covington få stryk igen.
Stryk, eller?
Så det är av rent egoistiska skäl.
Eller hur? Vi ska röra oss vidare mot boxning. Svenske Otto Wallin, som ju har varit uppe och mött riktigt tuffa namn och har ett väldigt bra rekord, har fått en ny boxningsmatch mot Dominic Brazil. Filip, det är du som är den mest kunniga av oss här i boxning, så take it away.
Ja, man kan väl börja mot Wallin. Från Sundsvall, flyttade sen till Köpenhamn och hade sin proffsatsning där, och sen flyttade han ända till New York där han nu har bott ett antal år och gjort sig hemmastad, där han har fått en helt annan nivå på sparringen, en helt annan nivå på matcher också, då han går nu under Salita Promotions. Så han har ett stort stall bakom sig nu, vilket är viktigt. Och såklart har ju mött Tyson Fury för bara under 2019. Men nu blev det Dominic Brazil. Ingen minner om honom. Han har ju mött både Deontay Wilder och Anthony Joshua, vilket är hans enda förlust av de två matcherna. Så att det här är den tuffaste matchen hittills för Otto Wallin, förutom Tyson Fury, utan tvekan.
Och rekordmässigt så, jag vet inte, det är ju... Vad är det, 22 vinster har väl Brazil, va? Och 21 vinster har Otto, sist jag kollade om jag minns rätt.
Precis. Men
det är
ju,
så de är hyfsat nära. Men det jag har kunnat snappa upp är väl att Brazil har kanske lite tyngre skalpar på sitt rekord. Stämmer det, Filip?
Ja, och han har ju framförallt gått tuffare matcher, för att han har ju en del vinster, Erik Molina och några andra som är bra boxare, kanske inte så jättekända, men är topp 40, topp 30 i världen, och där har han vunnit. Medan Wallin har ju gått just mot Tyson Fury, och sen nu senast så slog han en liten åldrande Travis Kaufman, så att han har inte samma segrar. Men det jag tycker är viktigt i den här matchen att tänka på är att Deontay Wilder avslutade i Brazil i första ronden. Anthony Joshua gjorde också det rätt tidigt, medan Otto Wallin hotade Tyson Fury i 12 ronder. Så att jag tycker att Otto Wallins match mot Tyson Fury är betydligt mer imponerande än Brazils förluster, får jag säga.
Och vart kan man se det här då? Går det att se någonstans i Sverige, eller är det...
Det är problematiskt, den brukar ju... För innan har det varit Viaplay sände Tyson Fury-matchen, men den här går ju på, jag tror det är Showtime faktiskt i USA. Men för att vara lite ful sådär så går den faktiskt, den kommer alltid ut på YouTube morgonen efter, brukar ni göra.
Okay.
Alltså deras, nästan officiella skulle jag tro, alltså den brukar i alla fall gå ut direkt. Okay. Så att, men inte något direkt, det är ingen svensk mediekanal som har tagit in den tyvärr, matchen.
Mm. Det är synd, alltså, det blir svårt tycker jag, att liksom, även om det kan stå sen då, framförallt om Otto skulle vinna där, att den är, liksom, men det är heller ingen titelmatch, och det är nästan som att så här, Aftonbladet och de behöver liksom en titelmatch eller ett möte liksom. För när de mötte Tyson, då var det ju ändå, då blev det skriverier liksom om den matchen, men även om ingen kanske trodde att Otto skulle kunna vinna, så blev det ändå liksom snack om det. Och samma sak när Badou Jack går liksom titelmatchen, då brukar det bli snack, men annars har det varit, är det rätt dött liksom. Men vad tror du det beror på, Elin, rent generellt, att för boxning, tänk dig ändå att boxning har varit så jäkla stort med liksom Ingo och allting back in the days.
Nej, men det till viss del kanske beror liksom på att det var stort förut, men sen stötte det på så jäkla mycket motstånd liksom när proffsboxningen mer eller mindre försvann i Sverige. Sen tror jag att ni sätter fingret på det. Alltså, om det inte på ett enkelt sätt går att se, så blir det inte. Alltså, det kommer liksom inte kunna bli folkligt på samma sätt om det inte är tillgängligt. Så den svårigheten, nu är det ju inte en svårighet för den som är insatt. För precis som du säger, Filip, det kommer söndag morgon på YouTube, så finns matchen där. Men det... Ja, jag vet inte. Det skulle nog krävas att det fanns kanske någon kanal som brydde sig lite mer. För då kommer det ju promotion av det också. Alltså många UFC-grejer får ju liksom synlighet och promotion bara för att Viaplay pushar det och visar det och har med det liksom i sitt scope.
Så är det ju verkligen, och det är ju, jag tänker också på det här med att nu finns det ju en gala, den här galan i amatörgalan i amatör och proffs, va, som FCR heter det, va, så den som går i Västerås. De gör en jättestor grej om att de ska visas på Fight Pass, och jag, när jag ser på det så jag hoppas såklart att det går jättebra för alla svenska galor. Jag har ingen bias där direkt, även om jag har jobbat för Superior länge, så känner jag ändå liksom att det är lite så där. Det är nästan lite så här för hoppfullt, för det går ju väldigt många galor på Fight Pass och det är väldigt lätt att drunkna. Hur många andra galor kollar man egentligen på, så här lokala små galor på Fight Pass? Så lite grann känner jag bara så här, åh nej, det känns som att de tror att nu ska det bli liksom extremt stort. Men återigen, inte för att kasta någon skit på dem, men ibland kanske det är bra att hålla sig lite mer lokalt, kan jag känna liksom. Men hur tänker du, Filip? Brukar du titta på andra liksom små galor på Fight Pass?
Nej, det är det man inte gör. Nu kommer jag kolla på den här, men det är också den enda för att det är liksom ett svenskt intresse. Men ja, det är väl lite så också, kan man, att fighters tänker nu att men nu är det ändå just Fight Pass. Kanske till och med UFC håller koll på galorna och sådär, men det som du säger, jag tror det drunknar rätt mycket i allt annat. De har ju en hel del i det utbudet. Tyvärr. Men det är i alla fall bra att få en fot in, tänker jag. Men mycket mer än så. Mm.
Nej, men precis. Hur tänker du, Elin?
Jag vet inte. Alltså, jag brukar kolla på mindre galen när det är någonting jag specifikt intresserar mig för. Mm. Alltså någon... Jag tittade ganska mycket på olika grapplingturneringar de senaste åren. Tittade mycket liksom på EBI och på dem. Liksom. Men... ja, det har inte varit så mycket sånt under coronaåret. Så det är oftast drivet liksom av att jag vill se någon eller några särskilda personer köra.
Eller hur? Jag ska säga det innan vi avrundar här också, att vi har ju fått, apropå nu när du tog upp grappling, jag har fått en hel del mess faktiskt från förra avsnittet om just att vi diskuterade där den här galan med bara tjejer. Eller bara tjejer. Det var, alltså enkom tjejer kanske man ska säga. Att det var lite, och vi hade, det fanns lite delade meningar om det i podden och sådär. Det verkar ha upprört ganska bra. Alltså så här,
men delade, berätta, vadå? Vad är det de säger?
Det verkar vara delade meningar. Det är några som tycker att det är liksom, vad fan, det är skitdåligt ungefär sådär. Men majoriteten verkar tycka att men det är skitbra att det är, och går på det lite. Jag påpekade där att det inte är, unikt när det blir bara killar liksom så. Mm. Utan det här är unikt bara för att det är liksom bara tjejer, och det gör att det i sig blir en liksom raritet så att säga. Men jag tänker att alltså, in med era åsikter generellt och in med frågor. Har ni tips på vad vi ska prata om och sånt, så mejla oss på fighterpodden@fightermag.se. fighterpodden@fightermag.se. Jag försöker, men Mårten, vi saknar dig. Vi vill att du ska komma tillbaka till nästa vecka. För vi kör varje vecka och vi trummar på. Men det verkar som att du vill säga något avslutande, Filip, så kör.
Ja, men tänk bara det sista vi pratade om. Allting handlar egentligen om att de som kommer och kollar på små galor som FCR och även Ute Wallins boxning, det är ju vi riktigt inbitna. Som antingen liksom, om man jobbar med det eller om man själv är aktiv, men den här vanliga personen som kanske är, ja, men vi säger en 60-åring som ändå har gillat boxning en längre period och sett det kanske på linjär tv, de kommer ju helt, de kommer aldrig söka upp dem liksom på eget bevåg. Så att det som är så synd att man inte kan få någonting i alla fall, kan ha någon landskamp på SVT eller någonting, för att någon sån satsning tror jag kan höja det jättemycket faktiskt.
Ja, eller hur? Och det där är faktiskt ganska intressant, för att jag håller rätt bra koll på tittarsiffror och sådär, och liksom vilka det är som tittar och så. Och väldigt, väldigt länge i Sverige så har kampsport haft en riktigt stor publik bland just 60+. Och det är jävligt intressant. Det finns ju inga sajter som direkt vänder sig till så här 60+ alltså, i sin framtoning och sådär. Det är väldigt så, men det är att de kanske tittar på liksom linjär tv, tittar på TV10 och så vidare. Och så, vi kan snacka kampsport hur länge som helst. Men det är bättre att vi avrundar här och fortsätter nästa vecka, tycker jag. Så får vi säga lycka till där, Elin. Jag hoppas att det går bra med intervjun där och det.
Det här kommer dröja. De sa att jag kommer eventuellt höra ifrån dem någon gång i april. Så okay. Jag tror att vi kan lägga den här på isblock i väntan.
Vi lägger den på ett isblock och sen hoppas vi att du först av allt säger det till oss här i podden. Då, helt enkelt.
Nästa steg, om jag är aktuell, är att de vill ha ett utdrag ur belastningsregistret.
Det ska du nog klara av ganska bra, tror jag.
Jag är så eller jävla hur? Laglydig.
Eller hur? Ja, nej, men vi säger så på återseende och hoppas att ni kan kolla in lite UFC i helgen och kanske lite boxning också då, får vi se. Och så heja på Otto Wallin nu i helgen, så är vi tillbaka nästa vecka med Fighterpodden Nedslag. Vi gör som alltid, så här säger vi oss! Det var inte alls unisont.
Nej.
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.